Jag ska läsa dagens evangelietext som är från Johannes 6, 60-69, om någon har lust att följa med. Och för att sätta den här texten i en kontext. Tidigare i det här kapitlet så har det skett ett mirakel, ett brödunder. Jesus har förmerat 2 fiskar och 5 bröd, så att det har räckt till jättemånga människor, 5000 människor. Och många börjar följa efter honom. Det här undret gjorde ju såklart stort avtryck. Men efter detta så blir det oroligt, för då börjar Jesus så undervisa. Och Jesus säger att han har kommit ner ifrån himlen, och det här tycker några är svårt att förstå, för de vet ju vem hans mamma och pappa är. Och sen hakar Jesus på i händelsen med brödundret och säger att han är livets bröd. Och då får bara en del människor för mycket. De kan inte hantera det här, och några börjar lämna, inte vill följa längre, och stämningen blir obekväm helt enkelt. Och där börjar våran text. Lärjungarna förargar sig över Jesu ord. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa: "Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom?" Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sa till dem: "Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv, men det är några av er som inte tror." Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom, och han fortsatte: "Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva av Fadern." Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12: "Inte vill väl ni också gå er väg?" Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige." Det går inte att närma sig den här texten utan att backa lite, försöka förstå och sen läsa igen. Och min reaktion blir densamma som lärjungarnas. Nej, det är outhärdligt det han säger. Vem står ut att lyssna? Som så många gånger när jag läser Bibeln så identifierar jag mig med de där som inte förstår. Eller de skriftlärda som inte har fattat. De som Jesus kritiserar. Och så är det också i fallet med den här texten. Jag liksom levde mig in i texten. Jag var på plats där vid Galileiska sjön. Hade sett det här brödundret. Men samtidigt, det där talet som Jesus har efteråt, det är outhärdligt, det går inte att förstå. Jag hade nog varit en av dem som hade sagt tack men nej tack och lämnat. Det är en slags ironi att i det här kapitlet, kapitel 6, så är det ett stort mirakel som måste ha fått alla att tappa hakan. Men vad det leder till är ett avfall i tron, att folk väljer att lämna. Men jag kan förstå dem. Hur kan Jesus säga att han kommer ifrån himlen? Folk som var där, de kände hans mamma och pappa. Men hallå, vi har ju sett dig tidigare, inte kom du från himlen. Det är ju Josef och Maria som är din mamma och pappa. Vad är han för en viktig Petter? Men Jesus ger sig inte där. Utan han börjar förklara det här brödundret, och där tror jag det är lärjungarna får för mycket. För tidigare i kapitlet så säger Jesus så här: brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har det eviga livet. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Den som äter mig kommer att leva genom mig. Det måste ha varit outhärdligt att vara på plats och höra det här. Vi kan ju förstå det här i efterhand. Vi som har referenspunkten med nattvarden och förstår den. Vi som känner till Jesus död och sen hans uppståndelse. Men det här hade ännu inte hänt. Och där sitter Jesus och säger att ni ska äta mitt kött och ni ska dricka mitt blod. Det måste bara ha varit för mycket. Vad är det här för en galen person eller kannibalistisk sekt? Det blev bara för mycket för folket. De tolkade det endimensionellt, att det han sa verkligen var det de skulle göra. Men Jesus säger också att det är ande och liv i det som han har sagt. Att det finns en annan förklaring, ord bortom orden, än det vi först förstår. Det levande ordet, helt enkelt. Det levande ordet som är temat för den här söndagen. För oss idag är det ju enkelt eftersom vi har facit i hand. Men jag kan verkligen förstå folkets reaktion och tycka att den är rimlig. Jesus frågar då om de vacklar. Det är några som lämnar. Och sen vänder han sig till de närmaste, de 12, hans närmsta lärjungar. Och så frågar han dem. Och då svarar Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? När jag läser det så tänker jag att Petrus kanske hade gått till någon annan om det hade varit möjligt. Vem annars skulle vi gå till? Är hans svar. Någon som kanske är lite smidigare och som inte talar lika outhärdligt. Men till vem skulle de gå? Under en kurs i mina teologiska studier, teologi är det man läser när man ska bli pastor som jag, så började jag tvivla på Jesus. Och det ledde till att jag började tvivla på hela den kristna tron. Och det ledde till att jag började tvivla på mitt framtida yrkesval. Skulle jag kanske ta och hoppa av pastorstudierna och göra någonting annat istället? Och det ledde också till att jag började tvivla på det som liksom jag hade byggt upp mitt liv på. Min tro är så stor del av mitt liv. Det här blev såklart väldigt jobbigt för mig. Jag upplevde att liksom den kristna tron blev ett bagage för mig. Någonting som jag var tvungen att förklara. Någonting som jag var tvungen att försvara. Och dessutom inspirera andra människor till att också vilja ta del av. Och det gav mig problem. Och Jesu undervisning, det kändes också svårt att försöka leva efter. Jättejobbigt, vad skönt det skulle vara, tänkte jag, om jag bara slapp allt det där och bara kunde leva livet liksom. Sluta förhålla mig till det här. Och då gick jag till min själavårdare Gun, en gammal kongomissionär som alltid har funnits i mitt liv sedan jag var barn. Jag känner henne från min hemförsamling. Och hon har nog alltid varit något av en andlig vägledare för mig. Och hon är verkligen en förebild, för att hon har alltid tagit mig och mina frågor på stort allvar, både som barn och som vuxen. Gett goda råd och uppmuntrat. Och när jag träffade henne och var ärlig, för det kan jag vara med henne, berättade om mina tvivel och min känsla av att min tro verkligen var ett bagage och ett problem, så lyssnade hon och sen sa hon: men har du funderat på att sluta vara kristen då? Och jag blev alldeles ställd. Hur kan hon säga att jag ska testa och sluta vara kristen? Jag blev alldeles häpen. Vad är det för själasörjare som säger så? Men efter vårt samtal så kände jag mig ändå lite lättad. Ja, men vad skönt. Då ska jag testa nu då att inte vara kristen. Och det kändes liksom bra. Jag sa det inte till någon, utan det var min lilla hemlis att jag skulle pröva och se hur det var. Så gick det ett tag och så hördes vi igen. Och då frågade Gun: hur har du haft det nu då de senaste veckorna? Och jag fick erkänna att jag inte hade märkt någon skillnad. Jag hade inte ändrat mitt liv på något dramatiskt sätt. Och det gick liksom inte att ta bort tron på det sättet som jag hade tänkt. Att det bara var någonting jag liksom kunde ta av mig. Utan den var så djupt rotad i mig. Och fastän jag inte ens var kristen hade jag kommit på mig själv utan att tänka efter att be. Jag som inte var kristen. Det var liksom så... liksom, sån djup del av min identitet. Tron fanns där. Och allt det där andra som jag tyckte var svårt och jobbigt och som fick mig att tvivla. Det där om att bära tron och alltid tycka att allting Jesus säger är ja och amen. Det kanske inte är ett kristet liv. Kanske handlade mina tvivel mer om att jag tänkte att jag skulle bära tron istället för att låta tron bära mig. Jag kunde inte plocka bort tron fastän jag försökte. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Till vem skulle jag gå? Jag upplevde det som att vägen valde mig, som Dag Hammarskjöld skrev. Vägen valde dig och du ska tacka. Petrus kunde också ha valt en enklare väg, men vägen valde honom. Jesus är ganska osmidig, tycker jag, i den här texten. Och kanske blev Petrus stressad. Ja, ni vet, Petrus, det är han som grundar kyrkan och som viger sitt liv till att få människor att komma till tro. När han fick se människor vända ryggen åt Jesus, kanske blev han stressad och irriterad och tänkte: Jesus, varför gör du så här? De här människorna behöver ditt ord. Kan du inte liksom vara lite smidigare i det du säger och gör? Han blev kanske bedrövad. Och hans liv hade kanske varit enklare om han hade funnit liv och ande någon annanstans. Men det gjorde han inte, utan det var hos Jesus. Och han säger: vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, till vem skulle jag gå med min glädje och tacksamhet? Till vem skulle jag gå med min oro och ängslan? Jag har pratat om det här nu på ett personligt plan. Men det här gäller också för vår samtid. Till vem skulle jag annars gå med oron som jag känner över vår värld? Jag behöver tron på en skapare som bär vår överhettade planet. Jag behöver tron på en gemenskap bortom gränskontroller och främlingsfientlighet. Jag behöver tron på ett större vi än det som är mitt, mig och jag. Jesus var obekväm i den här situationen. Och som kristenhet har vi också en del outhärdliga saker att säga vår samtid. Som handlar om gemenskap, vårt gemensamma ansvar och mänsklig värdighet. Och hörni, det är outhärdligt faktiskt. Att vi behöver ändra vår livsstil för att minska klimatförändringar. Det är outhärdligt att leva med öppna gränser när människor behöver söka asyl. Det är outhärdligt att inte sticka ner huvudet i sanden när krig och katastrofer drabbar vår värld. Kanske vill vi helst bara ställa oss upp och gå härifrån. Vi vill inte höra mer. Ibland känns våra egna liv som outhärdliga. Eller de problem som vi som samhälle och gemenskap står inför. Ensam är inte stark. Det är tillsammans med en annan människa som jag får bearbeta det som kanske är svårt och känns outhärdligt i mitt liv. Och det är tillsammans som gemenskap som vi kan stå upp för en bättre värld. Och så har vi det levande ordet. Ifrån början av Johannes evangeliet kapitel 1 står det: I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.